Idag tänkte jag tala om en person från Gamla testamentet och jag tänkte att han kan få vara ett exempel och en inspiration för oss. Och det är en man som heter Kaleb. Jag vet inte hur många som känner igen det namnet. Kaleb. Han var tillsammans med Mose. Och han var nära också med en man som heter Josua. Då kanske det klarnar lite mer. Mose är naturligtvis betydligt mera känd. Josua också mera känd. Kaleb är relativt känd men inte lika mycket som de andra två. Och jag vill läsa från fjärde Moseboken, 14 kapitlet och 24 versen. Fjärde Moseboken 14 och 24 läser vi. Men min tjänare Kaleb har ett annat sinnelag och är mig trogen. Därför ska jag låta honom komma in i det land där han redan har varit. Och hans ättlingar ska lägga det under sig. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du välsignar ditt ord idag. Tack att det får beröra våra hjärtan. Och tack att det är ett levande ord, Herre. Som får tala till oss, som får uppmuntra oss och får borra sig in i vårt allra innersta, Herre. Vi ber dig om det. Tack att det är förvandlande kraft i ditt ord. Det tackar vi dig för. Hjälp mig att tala på ett sätt så människor förstår, Herre. Jag ber om det, Gud. I Jesu namn. Amen. En ande eller ett sinnelag som Kaleb, det är temat på predikan idag. Att du och jag ska kunna få ha samma sinnelag, samma ande som Kaleb hade. Och han var ju i öknen här med Israels folk och han hade levt i Egypten innan han var med om själva uttåget ur Egypten också. Och han kan få vara en förebild för dig och mig. I fjärde Moseboken 13 och 14 kapitlet jag bara nämner så kan vi läsa om hur Mose skickade ut 12 spejare ur Israels folk när man var i öknen och man var på väg i riktning mot Kanaans land, det utlovade löftets land. Man hade lämnat Egypten. Så skickade han ut 12 spejare till Kanaans land. Och spejarna, de representerade var och en Israels 12 stammar. Det var en ledare eller en hövding i Israels stammar. Var och en som var i den här gruppen av 12 spejare då som gick in i Kanaans land. Och spejarna var i Kanaans land under 40 dagar, berättas det. Och sen återvänder de har en del frukt med sig och tagit med sig det för att visa hur fantastiskt Kanaans land är, hur rikt Kanaans land är, vilket välsignat land som Gud har lovat Israels folk och som man var på väg till. Och de beskriver verkligen Kanaans land som helt fantastiskt och rikt. Men, det finns ett men här. De var ju 12 spejare då. Men det var 10 stycken som låter fruktan och rädsla och svårigheter man upplevde grumla glädjen. De var positiva till det de såg, det de hade upplevt. Men man såg hinder och svårigheter som blev så stora så att det grumlade det positiva. 10 av spejarna var i den situationen. 2 talade positivt hela tiden. 2 såg Guds välsignelse och menade att det här ska inte bli några problem. Har Gud lovat det här så kommer han att vara med. Och det var Josua och Kaleb. Det fanns hinder på vägen och så är det ju alltid för oss människor idag också. Och vill du vandra Guds vägar och följa Jesus, för han kallar dig att följa honom, så ska du vara säker på att det finns hinder också på vägen. Det finns det alltid. Israels folk hade varit ungefär 2 år i öknen när Mose skickade in spejarna här i Kanans land. De blev kvar 38 år till i öknen. På grund av vad de här 10 spejarna sa när de kom tillbaks. Inte på grund av vad Kaleb och Josua sa, för det var positivt. De trodde på Gud. Men de här 10 övriga spejarna, de sådde missmod och otro hos Israels folk. Och därför blev de kvar 38 år till i öknen. Så sammanlagt var de 40 år i öknen. 40 år tog den här ökenvandringen. Enligt 5 Moseboken 1:22, jag bara citerar, så var det ett misstag att bespeja landet. Det var på folkets initiativ. Även om det står i 4 Moseboken 13:2-3 att det var på Guds befallning man bespejade landet. Man kan tycka det motsäger varann lite grann. Men varför bespeja landet när Gud lovat att ge Israels folk det? Han hade ju lovat att ge dem landet. Det behövdes ju inte bespejas egentligen. Och det är så här, en förklaring till det här. Jag ska inte gå in på det något djupare, men det är bara lite intressant att ibland ger Gud människan vad hon begär, även om inte det är Guds vilja eller Guds A-plan. Det finns flera sådana exempel i Bibeln. Det fanns en profet som hette Biliam, som det står också om i 4 Moseboken. Han talade Guds ord. Han var känd för att tala Guds ord. Men Israels fiender som hette Moab ville köpa Biliam. De visste att han talade Guds ord och de ville att han skulle komma och förbanna Israels folk. För moabiterna var rädda för Israels folk. Moab visste vad som var rätt och riktigt, så han sa nej. Men när de kom och frågade honom en andra gång, och de kom med pengar och rikedomar och locka med ära och så här, så ja, då tänkte han, då kan jag fråga Gud en gång till. Kanske Gud ändrar sig eller ja, så där. Så han frågade Gud en gång till och då sa Gud ja, följ med. Men han kunde bara välsigna Israels folk, han kunde inte förbanna dem, men han följde med. Det är en väldigt intressant historia som du kan läsa om i 4 Moseboken. Men Gud sa först nej, men sen sa han ja. Kan man fundera varför? Jo, Biliam, han ville i sitt hjärta följa med, för det här med rikedomar och pengar och det lockade väldigt mycket. Och då sa Gud ja, men du får skylla dig själv sen med vad som händer. Ungefär så resonerade Gud. Jag tänker också på det här med kungar i Israel. Gud sa att det är jag som är eran kung. Men Israels folk, de börjar snegla på folken runt omkring. Och de ville också ha en kung som alla andra folk. Och till slut sa Gud ja. Och så fick de Saul först, den första kungen. De hade ju domare innan, de hade inga kungar. Men de ville vara som de andra folken. Och då sa Gud ja. Men konsekvenserna blev ju väldigt negativa oftast. Det var oftast problem med kungarna. Ofta ledde kungarna Israels folk fel. Även om det fanns bra kungar, goda kungar och kungar som var verkligen välsignade av Gud. David är ju en sån och det fanns flera andra också. Men det var bara en liten tanke varför Gud ibland säger ja och säger när han har sagt nej innan. Och det kan verka som att Gud säger emot sig själv. Men Gud kan tillåta saker för att vi så gärna vill i våra hjärtan. Men vi får skörda negativ frukt, skörda konsekvenserna av det. Ordet Kaleb, namnet Kaleb betyder hund. Det var inget vidare fin betydelse på hebreiska. Josua, hans kamrat, det betyder Gud är frälsning. Vilken skillnad. Man kan fundera på varför hans namn betyder hund. Varför han hade det namnet. Han var faktiskt eventuellt, man tror att var en hedning och härstamma från Edomierna, alltså Esaus folk. Och han var med i Israels folk på grund av tro och kärlek till Gud och kärlek till Israels folk. Så han hade en hednisk bakgrund. Kaleb var 40 år när han sändes ut som spejare. Och han var en hövding av Juda stam. Och han var trofast, som jag sa, mot Israels folk. Han hade en kärlek till Israels folk och också en stor kärlek till Gud. Och det var det som präglade hans liv. Han dyrkade Israels Gud uppriktigt och helhjärtat. Han var en verklig klippa, en verklig ledare. Kaleb hade också en nära släkting som hette Otniel, berättas det om. Han var den första domaren i Israel. Så att det som Kaleb sådde ut i sitt liv, det påverkade också hans närmaste på ett väldigt positivt sätt. Så han fick se andra växa upp runt omkring sig i sin egen familj som var starka i tron på Gud också och blev starka ledare. Kaleb och Josua var de enda av den vuxna generationen som lämnade Egypten och som senare fick komma in i Kanaans land 40 år senare. Så av den vuxna generationen som lämnade Egypten, så var det bara Josua och Kaleb som fick vara med om övergången till Kanaans land. Inte ens Mose fick vara med. Vad kan vi lära av Kalebs liv? Vad kan du och jag lära oss av Kalebs liv? Jag har fyra punkter helt kort där. För det första, att se Guds möjligheter. Det är det första. Nummer ett, att se Guds möjligheter. Och vi läser i fjärde Moseboken 13 och 31 så här. När folket då vände sig mot Mose försökte Kaleb lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet, sa han. Vi rår på dem. Låt oss dra ut och erövra landet. Vi rår på dem. Jag sa ju tidigare att de var 12 spejare. Men det var bara Kaleb och Josua som sådde tro. Sådde det positiva när de kom tillbaks. De övriga 10 spejarna, de sa att det var ett fantastiskt land. Men de menade att svårigheterna, det gick inte att övervinna svårigheterna och motståndet när det gällde att inta landet. Men folket då, de reagerade väldigt starkt och gjorde uppror. Och de sa att varför, Mose, har du fört oss ut ur Egypten? Det här kommer aldrig att gå, vi kommer att dö, vi kommer inte att överleva. Men då försökte Kaleb att lugna Israels folk. Och han säger att vi ska dra ut och vi rår på fienden. Alla spejarna, de 12, de var överens. Men sen skiljer det sig åt. Alla 12, de såg samma sak. Men de tolkade det helt olika. Tro, det är att se på svårigheterna genom Gud. Inte tvärtom. Att se på svårigheterna genom Gud. Det är tro. Vi ser svårigheterna. Vi erkänner dem. Vi förstår att de finns, hindren. Men vi ser upp till Herren. Till honom. Till Jesus. Och så ser vi svårigheterna genom Gud. Konsekvensen av att tala otro och negativism som de här 10 spejarna gjorde. Och de sådde in rädsla och missmod hos Israels folk. Det blev en lång, lång fortsättning på ökenvandringen. Sammanlagt 40 år. Observera tro. På Gud, det handlar inte om en naiv tro. Det handlar om att lära sig lita på Herren. Att han står för vad han har sagt. Att erkänna att det finns problem. Att erkänna att det finns hinder på vägen. Men ändå, mitt i det svåra, lära sig lita på Gud. Det är en sund biblisk tro. Att se Guds möjligheter när det finns stora hinder och verkar omöjligt. Det kan vi lära av Kaleb. För det andra så ägde Kaleb ett mod och en klarsynthet som han använde till att inspirera andra. I fjärde Moseboken 14 och 9 läser vi. Och det säger Kalev då till Israels folk när de hade reagerat så negativt. Gör bara inte uppror mot Herren och var inte rädda för folket i landet. Det blir en munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Han spred någonting positivt. Vilken atmosfär har jag runt mig när jag möter människor? Vad sprider jag? Är jag som Kaleb? Jag lyfter människor. Jag inspirerar människor. Människor känner att de får en starkare tro på Gud när de är tillsammans med mig. Eller sprider jag det som är negativt? Det som föder otro och missmod hos människor. Det kan man fråga sig. Trots folkets motstånd, det blev ett väldigt motstånd här. Och folket ville stena Kaleb och Josua här. Så det var en väldigt tuff och allvarlig situation. Så var för Kaleb, också för Josua för den delen, tro och lydnaden för vad Gud sagt det viktigaste. De höll fast. Det här går. Det är inte omöjligt att inta Israels land. Visst finns det starka fiendearméer. Visst finns det stora hinder. Men de blir ändå en munsbit för oss. Så han hade en väldig förtröstan på Gud, Kaleb. Munsbit. Det är liksom ingenting. De bara sväljer dem direkt. När Gud är med och välsignar, då innebär det att våra fiender saknar skydd. Och det var det han sa här, Kaleb. Deras skydd är borta. Tänk vad fruktansvärt ha Gud mot sig. Ibland kan vi tycka att det är tufft att ha våran fiende mot sig, mot oss. Och det är det många gånger. Vår fiende som Bibeln talar om kan ställa till väldigt mycket problem för oss. Och ibland kan det skapa rädsla och fruktan hos oss också. Men tänk att ha Gud mot sig, vad fruktansvärt. Vad hopplöst. Tänk vad många människor som har Gud mot sig. Som inte har Guds välsignelse över sitt liv. Det viktigaste måste ju ändå vara att ha Guds välsignelse. Att äga den. Och känna att han är med mig. Gud ser med välbehag och glädje på mitt liv och min livsvandring här. När Gud är med och välsignar så saknar de som står emot oss skydd. Han såg detta, Kaleb. Han ägde ett mod och han ägde också en klarsynthet. Han förstod. Han såg längre än de flesta människor såg. Och så är det med tron också. Tron ser längre. Tron ser Guds möjligheter. För det tredje, han hade en lojalitet och en trofasthet, Kaleb. Han försökte lugna folket, läste vi om. Han hade en lojalitet naturligtvis mot Herren och mot Israels folk först och främst. Men också en lojalitet mot Mose som var den givne ledaren. Men sen också gentemot Josua som han var, man kan väl säga, en jämlike med egentligen. Men det blev Josua, efter Mose död så blev det Josua som blev ledare. Men Kaleb fortsatte att vara lojal gentemot Josua. Och det kan lära oss väldigt mycket också. Det är inte alltid så lätt att vara lojal med någon som har varit ens jämlike innan. Någon man har jobbat tillsammans med väldigt länge och man känner väldigt väl. Och kanske till och med någon som är yngre än mig själv. Så kan det vara också i våra liv. Det är inte så lätt alltid att vara lojal. Men det kan lära oss någonting här. Hur Kaleb reagerade, hur han handlade gentemot, och hans attityd var gentemot Josua när sen han blev ledare. Det kunde ju väckas en slags avundsjuka där. Eller ett uppror till och med. Men det gjorde det inte, utan han fortsatte att vara lojal. För han visste vad Gud hade sagt och vem Gud hade utvalt. Tidigare hade det ju till exempel Mose syskon försökt gjort uppror mot Mose. Till och med Aaron och Miriam som levde så nära Mose. De hade försökt göra uppror mot honom och började ifrågasätta och mena att är Mose den enda som Herren talar med? Och då stod det att Mose han bad till Gud för sina närmaste, för Aaron och Miriam. Och sen står det att han var den ödmjukaste människan på jorden. Det var Mose attityd. Och den attityden av lojalitet och ödmjukhet hade smittat av sig också både på Josua och på Kalev. Kalev var likadan. Han hade också den här ödmjukheten i sitt hjärta. Många år senare säger Kalev till Josua, man kan läsa om det i Josua-bok, att han har varit trogen Gud och berättat ärligt vad han har sett, medan de andra spejarna gjorde folket modlösa, säger han. Så i Guds rike går ärlighet och att tro på Guds möjligheter hand i hand. Det är ingen motsats. Det är ingen motsats, utan det går alltid hand i hand. Man kan vara ärlig och uppriktig inför det man möter, men samtidigt tro på Guds möjligheter. Det hör ihop. För det sista, uthållighet. Josua, går vi till Josua bok kapitel 14, vers 10-12. Det står det så här. Och se, Herren har låtit mig leva som man lovade. Det är 45 år sedan Herren gav Mose det löftet medan Israel vandrade i öknen. Och nu är jag 85. Än idag är jag lika stark som den dagen Mose sände ut mig. Krigarlivet klarar jag lika bra nu som då. Så ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade mig då. Du hörde själv den gången att där finns anakiter och stora befästa städer. Han hade ju sett det med egna ögon också när han bespejade landet. Kanske är Herren med mig så att jag kan driva bort dem som han lovade. Han kände sig fortfarande stark. Nu var det 45 år senare. Han var 85 år gammal men fortfarande still going strong. Han kände att han hade inte mattats av egentligen. Han talar i samma anda som för 45 år sedan. Samma trosvishet, samma förtröstan på att Gud hade gett Israels folk landet. Och nu var det skarpt läge. Nu var det dags att fördela landet. Nu var det dags verkligen att inta landet. Och han kände att han hade styrkan och kraften att göra det. Även om, det finns ett litet om här, eller men. Han uttryckte sig lite mera försiktigt nu. Det kanske du, jag vet inte om du tänkte på det när man läser här. Det står kanske är Herren med mig. Det var inte att han inte trodde det, utan det är trosfrist rakt igenom. Men det var ändå lite mer nyanser här. Lite mer försiktigt. Men han hade den här inspirationen att fortsätta in i det sista. Och det är också en uppmuntran för dig och mig att inte ge upp. Även om vi börjar komma till åren så handlar det om att fortsätta in i det sista. Ända tills den dag då vi är hemma hos Jesus. Uppdraget är inte slutfört för den sista andetaget här på jorden. Det måste vi komma ihåg. Vi får aldrig glömma det. Vi har ett uppdrag så länge vi lever här. Och det gäller att hålla fast vid det. Och där kan Kalev få vara en förebild och ett exempel för dig och mig. Kalev hade samma anda, samma inställning här när han var 85 som han hade när han var 40 och bespejade landet långt tidigare. Och Kalev han vågade anta utmaningen att inta den delen av landet som judastam hade blivit lovat. Han var ju en ledare i judastam. Han vågade anta utmaningen vid 85 års ålder. Jag ska leda Israels folk in i Kanaans land. Och det är någonting vi kan bli inspirerade av. Allt på grund av Guds löften. Han litade på Gud. Han trodde på Gud. Han såg Herren. Han visste att det Gud har sagt, det kommer han också att hålla. Så Kaleb, han är en förebild för dig och mig. Till att se Guds möjligheter när det inte finns några möjligheter mänskligt sett. När det finns de här starka folkslagen, jättarna som spejarna sa att de såg. Och alla hinder. Men att se Guds möjligheter mitt i det här. Att äga ett mod och en klarsynthet mitt i det svåraste av det svåra. Och samtidigt då kunna inspirera andra att också tro och lita på Gud. Är jag en inspiratör? Vad har jag för inflytande på andra personer? Lyfter jag eller trycker jag ner? En lojalitet och en trofasthet gentemot Gud och mot Israels folk och gentemot människor runt omkring. Det kännetecknar också Kaleb. Också den här uthålligheten. Ända in i det sista är jag en krigare i Guds rike. Jag ska leda min stam in i Kanans land och inta det Gud har lovat oss. Amen. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får prisa och lova ditt namn. Herre, tack att vi får läsa ditt ord och vi får påminna oss om vad du säger, Herre. Tack att vi får tro på dig och lita på dig, Herre. Tack vad du har lovat i ditt ord och tack att vi får hålla fast vid det, Herre. Tack att vi inte får, eller hjälp oss att inte släppa taget, Herre, utan hålla ut in i det sista, Herre. Vi ber om det, Gud. Du ser att vi mattas av, vi blir svagare fysiskt och kanske känner att vi tappar kraft, Herre. Men tack att vi får vara brinnande i vår ande, Herre. Tack att vi får fortsätta vara överlåtna till dig, Herre. Även om livsomständigheterna förändras, Herre, så kan vi ändå fortsätta troget att tjäna dig, Herre. På den plats där du har ställt oss, Herre, vi tackar dig. Och den situation du har placerat oss i, Herre. Jesus, låt ingenting trycka ner oss, låt ingenting resa sig upp som gör att vår tro mattas av, Herre, utan hjälp oss att se på dig, hjälp oss att kunna lyfta vår blick och fokusera på dig, Herre, trots de här jättarna som finns, Herre, trots hindren som reser sig upp, trots det som verkar omöjligt, Herre, så får vi ändå tro och lita på dig. Vi tackar dig för dig, Gud. Tack att du vill välsigna oss just nu den här stunden. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Amen, amen.